Det här är en podd från Svenska Yle.
Regeringen har gjort det till en hederssak att fixa sysselsättningen, att få fler folk i jobb i Finland och dessutom att se till att de arbetssökande får den hjälp de behöver. Men det visar sig att det här fungerar inte på marknivå. Det här ska vi prata om i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Välkommen. Ingemo Lindros, politisk reporter på Svenska Yle. Hej och välkommen till nyhetspodden.
Hejsan.
Du har tittat närmare på det här då när vi talar om hur det rent konkret funkar för de arbetssökande som försöka hitta jobb. Vad är det du har tittat på?
Jag har hört med arbetssökande om deras erfarenheter av den här servicen helt på markplanet, alltså på arbets- och näringsbyråerna, det som förr hette arbetskraftsbyråerna. Mm. Och det är ju verkligen en total osmidighet i de här systemen, för att det är ju inte lätt att få kontakt med någon överhuvudtaget om man försöker ringa arbets- och näringsbyrån, så är det antagligen ingen som svarar. Man får kanske löfte om att någon person ska ringa tillbaka en viss dag. Och det håller inte. Alltså klart att det håller ibland, i vissa fall. Men de som jag har talat med har inte fått några samtal just på den dagen.
Och hur upplever de det?
De upplever att hela systemet är väldigt omodernt. Ja. Det är att man år 2019 inte kan ens få ett textmeddelande till sin telefon till exempel om att man har fått ett nytt meddelande i sin digitala postlåda, alltså i den här webbtjänsten. Ja. Och då kan det ändå handla om ganska viktiga meddelanden, till exempel information om ett nytt jobb som kan sökas. Och då gäller det ju förstås bara en viss tid. Visserligen kommer det också hem ett brev per post, men vi vet ju hur dåligt postleveranserna fungerar. Så det är inte någonting att lita på. Och man kan förlora värdefull tid om man inte hela tiden jourar och går in varje dag på den här webbtjänsten. Och det är ju kanske inte någonting som man egentligen ska behöva kräva av arbetssökande ska behöva leva upp till ett sånt tjurande, men det är så det blir eftersom man aldrig vet när det dimper ner ett viktigt meddelande.
Och det är ju förstås så då sen att de här meddelandena är ju då dessutom kopplade direkt till deras stöd, eller hur de måste infinna sig, de måste söka, de måste liksom vara aktiva för att få sitt arbetslöshetsunderstöd.
Det måste de, och en del av de här meddelandena är ju sådana att man måste svara på dem. Till exempel om det är ett jobb som man då väljer att inte söka, så måste man svara och argumentera för varför man inte har sökt det jobbet, för att arbetslöshetsunderstöden inte ska frysas. Och vi har också absurda exempel på situationer där det här bidraget har frysts. Till exempel var det en invandrad arbetssökande som jag har talat med, en högutbildad kvinna som gick en språkkurs i svenska. Och det utreddes med tanke på att det såg ut som ett jobb. Mm. Det kan det ju kanske, nu har vi ju inte liksom all detaljerad information. Och klart att en massa saker måste kunna utredas. Mm. Men det är att de här bidragen fryses så snabbt och att man ju lämnar arbetssökande åt sitt öde vad gäller då mat och husrum och allt som man ska betala för. Mm. För att i andra fall, till exempel med studerande som lyfter studiestöd, så är det ju så att de här bidragen krävs tillbaka efteråt om man har fått för mycket. Mm. Men då det gäller arbetssökande så är det sällan på det sättet. Och om man hela tiden råkar ut för det här, så får man ju känslan av att det är någon som vaktar på en precis hela tiden. Mm. Och det sa en annan intervjuad, en finlandssvensk kvinna som också är akademiskt utbildad, att det känns som om man plötsligt skulle ha en förmyndare. att hon upplevde att behöver man någon hjälp så får man den inte, men det är en instans som vaktar på en ideligen så att man säkert svarar på alla meddelanden och är duktig, så att säga.
Men har det varit liksom avsikten med systemet då att på det här viset övervaka arbetssökande, att de faktiskt inte slinker undan?
Vad avsikten har varit, det kan man ju säga att det lyser igenom här, att synen på arbetssökande är lite den att man ska se till att ingen blir lat av misstag eller så. Så
nej, det man kanske kommer att tänka på.
Är ju en del av det här, och det var ju hemskt mycket tal om det här då under förra regeringsperioden med aktiveringsmodellen och allt det här. Men det syns oberoende av den här aktiveringsmodellen, då var det kanske så att det ställdes på sin spets det här, att behöver man så här mycket piska, att hur skulle det vara med mera morot? Och nu när man ser på de här faktiska möjligheterna att överhuvudtaget få någon service, så blir man ju förbluffad över att det kan fungera så dåligt. Mm.
Men var ligger felet då? Eller så här, vem ser ansvaret?
Man kan säga som så att om man ser på en digital tjänst som fungerar dåligt, där finns olika problem med den, och den ska faktiskt göras om. Men den ska göras om först nu efter åratal av dålig feedback. Så kan man kanske inte gå till arbetsminister Timo Harakka och fråga varför just den digitala tjänsten fungerar så dåligt och har inte regeringen beviljat mer pengar. För det kostar inte så mycket att skapa en ny, bättre fungerande digital tjänst. Nej. Där ligger ju ansvaret på en lägre nivå, ledningen för arbets- och näringsbyråerna. Men sen då det gäller den här allmänna resurseringen, varför ingen har tid att svara i telefon, så beror det på, det här säger också direktören för arbets- och näringsbyråerna i Nyland, som jag har bett att svara på olika frågor. Han säger att det är en helt för stor rusning till de här tjänsterna jämfört med hur få anställda de är. Mm. Och visserligen så har de fått 160 tjänster till i landet. Men då är proportionerna sådana att om man jämför med till exempel Sverige, så har man 4-5 gånger fler anställda i Sverige. Och då har man ju en dubbelt större befolkning i Sverige. Men proportionerna blir de här. Och då kan man också fråga sig att eftersom regeringen vill ha personliga guide för de arbetslösa, hur ska det då gå till eftersom man skulle behöva så väldigt många fler?
Men som det låter så är det väl ändå så att det här är någonting som måste åtgärdas. För om man tänker nu på regeringens mål att höja sysselsättningsgraden, då det här magiska mirakelmedicinen för att få det finska välfärdssamhället att snurra, att fler jobbar, fler betalar skatt. Så det här då, att verkligen få fler i jobb, är ju extremt centralt här. Liksom, syns det någon, ser man någon förändring i det här? Är det någonting på gång? 160 nya tjänster sa du, men vad mera händer?
Det är vissa andra saker på gång, som till exempel det att kommunerna ska få ett större ansvar. Nu är det här ju ett hopkok av olika aktörer som delar på det här ansvaret. Det är kanske inte heller så tydligt att kommunerna har en del av ansvaret och FBA och arbets- och näringsbyråerna. Och kommunerna, alltså vissa större städer, ska på försök få ett större ansvar då det gäller att sysselsätta svårare sysselsatta personer som långtidsarbetslösa och invandrare. Och så får man se hur det fungerar då när kommunerna ska ta över det här. Och det har prövats i Tammerfors och visa på bra erfarenheter. Men konkret hur den här verksamheten ska se ut på arbets- och näringsbyråerna, det är svårt att säga. Det här med personliga guider, och det låter ju bra. Man har en sån modell i Danmark. Men där är det, då handlar det om några 10 klienter per anställd tjänsteman på byrån. Mm. Och i Finland talar vi om 300 klienter. Så det säger sig självt att här har ingen egentligen tid att svara i telefonen när det är så pass många som man har hand om. Mm. Och ändå har man försökt faktiskt redan nu att unga ska snabbare få kontakt. Alltså egentligen inom någon vecka ska unga få kontakt med någon.
Om vi går tillbaka då och slutar där vi börjar hos de här då arbetssökande som du har pratat med, så hur ser de på sina möjligheter nu då att få jobb i framtiden?
Åtminstone då det gäller till exempel en finlandssvensk kvinna som är högutbildad, som var en av de här som berättade om de här icke-befintliga tjänsterna som hon beskrev det. Så hon såg sina möjligheter som ganska goda, för hon har också haft jobb. Hon har varit arbetslös i ett par perioder, så att hon har ganska nyligen också hunnit jobba. Och det är ju alltid bättre om man har en någorlunda färsk arbetserfarenhet i bagaget. Sen kan det ju vara svårare alltid för personer med invandrarbakgrund om man inte har så bra språkkunskaper i både svenska och finska. Eller i synnerhet då det gäller finska. Men det som jag tycker är det allmänna intrycket är att om man talar med personer som har en förhållandevis bra arbetserfarenhet och dessutom en högre utbildning, så kan de ändå hamna i det här träsket, trots att det skulle vara ganska lätta att återsysselsätta. Och ändå så väntar man sen i någon kö i 3-4 månader för att komma till en arbetsvägledande psykolog till exempel. Överlag är köerna lite kortare än så, men det var fallet då det gäller den här ena kvinnan som dessutom råkar säkert ut för sommarsemestrar och sånt, och hon är ju likväl arbetssökande under hela den perioden, så det är många som råkar ut för den här onödiga flaskhalsen. Och de jobb som de har lyckats få så har ändå varit sådana som de har ordnat på egen hand, och därför så förstärks det här intrycket av att man inte egentligen får den där konkreta hjälpen, utan att jobben har man fixat själv, men ändå är det någon som vaktar på en.
Sa Ingemo Lindros, tack för det här Ingemo, som är politisk reporter på Svenska Yle, och vi har pratat om hur svårt det faktiskt är för arbetssökande att komma till skott när man söker jobb. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid, tack för att du lyssnade. Hej då!